Vi ska alltså försöka att komma lite grann till skott med uppenbarelseboken. Det är ju en spännande och intressant uppgift. Under många år av mitt liv har jag då och då provläst uppenbarelseboken och tyckt att den är obegriplig och försökt läsa något annat istället. Och jag tror att jag inte har varit ensam och inte är ensam på den punkten. Varför är den boken så svår? Jag tror det finns flera skäl till det. För det första skulle jag vilja säga att vi läser den på ett västerländskt sätt. Ty vi är ganska tränade i att läsa skriven text, men på ett väldigt speciellt sätt. Vi försöker alltid läsa så här att vi vill förstå den mening som vi just läser därför att vi har förstått alla tidigare meningar som vi redan har läst i samma bok, i samma text, i samma skrift. Vi läser ju meningarna i ordningsföljd, vi hoppar inte hit och dit, utan vi läser dem en efter en i den trygga förvissningen att den mening vi just har framför oss, den är begriplig i ljuset av det vi redan har läst. Så kan man inte läsa uppenbarelseboken. Och det kanske inte ens är meningen att man ska läsa den så. Ty det finns mycket i uppenbarelseboken där man kör fast. Efter ett tag så kommer man till någonting som inte är direkt begripligt. Kanske helt enkelt därför att det inte har inträffat ännu. Och så fastnar man där. Den ene fastnar på någon vredeskål och den andra fastnar på någon domsbasun och den tredje fastnar på de här två vittnena som ska vara döda i 3 dagar eller vad det är och ligga på någon gata i Jerusalem. Allt medan världen tittar på i tv. Och man undrar, vad är det där för änna och vad fyller de för funktion? Och så börjar man grunna fram och tillbaka och så tappar man tråden. Ibland brukar vi säga så här att jag såg inte skogen för bara trän. Vi kan bli så upptagna av enskilda detaljer att vi får svårt att urskilja helheten. Och då vet ju varje målare som kanske står så här och lägger färg på en tavla att om man går 4 steg bakåt och tittar på tavlan så ser den helt annorlunda ut. Så och vi ska försöka ta ett par steg bakåt marsch och försöka liksom se tavlan och inte bara de enskilda färgprickarna. Därför då blir det begripligare. Och för min egen del tyckte jag att perspektivet klarnade väldigt när jag upptäckte att man kan göra på det sättet. Och det vill jag försöka att introducera de här dagarna. Låt oss försöka se en överblick. Låt oss inte läsa uppenbarelseboken som om det var en lärobok i matematik. Där varje ny sats eller varje nytt teorem ska bygga på allt det föregående. Utan låt oss se det på lite håll så att vi ser de stora perspektiven. Så får vi invänta förklaringen till de enskilda detaljerna i den tur och ordning som de kommer. Det finns en annan anledning till att uppenbarelseboken är svårläst. Vi ska titta i det sista kapitlet i denna bok, 22 kapitlet, och där läsa 10-13 verserna. Och han sa till mig: försegla inte orden i denna boks profetior, ty stunden är nära. Den som gör orätt ska fortsätta att göra orätt, och den som är oren ska fortsätta att orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta att leva rättfärdigt, och den heliga att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Ja, Herren är början. Han är ordet som var i begynnelsen. Genom honom har allt blivit till. Men han är också slutet. Han innebär inte bara början på världshistorien. Han har också slutet på historien i sin hand. Och han råder suveränt över det hela under tiden som det pågår. Och detta är Bibelns klara vittnesbörd, fast vi ofta suddar ut det här. Ordspråksboken säger, jag vill minnas det är 20 kapitlet och första versen. Konungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han för den vart han vill. Men vi har ju lite svårt att förstå det här med hur Gud kan vara både god och allsmäktig och ändå se det ut som det gör. I världen, i historien, i våra liv. Och när vi brottas med det där problemet så brukar vi lösa det på vårt eget speciella lilla sätt. Vi tycker att allmakten och godheten strider mot varandra, och då gör vi så här att vi brukar reducera Guds allmakt. Det känns lite kusligt att reducera hans godhet, men vi brukar ge oss på allmakten. Och säga det att Gud har inte så mycket makt som han påstår, utan djävulen har cirka 49%. Det är inte bibliskt. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i, skriver Jakob. Gud är inte två. Det finns inte en Gud som har 51% och en som har 49. Det finns bara en Gud. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. De darrar. Varför det? Därför att inför Gud har de ingen makt. Jag är i början och jag är i slutet, säger Herren, och han är allt dessemellan också. Men så kommer här märkliga ord. Försegla inte orden i denna boks profetior, ty stunden är nära. Här stryks det under att det här är viktig läsning. Det vi brukar hoppa över, det är viktig läsning. Och lite senare kommer väldigt varnande ord. 18 versen. Om någon tillfogar något ska Gud tillfoga honom det lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden som det står om i denna bok. Nu ska vi inte känna oss skrämda av detta. Utan vi ska istället ta emot det på ett konstruktivt sätt. Och säga så här. Denna bok måste ju vara väldigt viktig. Annars skulle det inte stå så där. Den kan inte vara överkurs. Den måste höra till det som Guds församling måste få för att få fullvärdig andlig näring. Vi måste på något sätt drabbas av någon sorts skörbjugg eller någon annan bristsjukdom om det är så att det här hela tiden hålls utanför vårt dagliga perspektiv. Så viktigt måste detta vara, annars skulle det inte stå så här. Försegla inte profetiorna. Ta inte bort något. Lägg inte till något. Det är allvar det här. Vad är det då som vi drabbas av för bristsjukdom om vi inte får det här? Vad är boken till för? Jag tror att det finns en sak vi kan sammanfatta bokens avsikt och budskap i ett ord, och det ordet beredskap. Tiden kommer inte att vara hur länge som helst. Det kommer ett slutskede. Och det är meningen att församlingen inte ska leva i någon sorts total ovisshet om att slutskedet kommer och vad det går ut på. Vi måste leva i beredskap. Och då tycker vi att, ja men käre Gud, om den här boken ska höja vår beredskap så hade du väl ändå fått skriva den på ett annat sätt. Då skulle du väl skriva precis att 1989 kommer det att hända och 1990 så kommer det att hända. Och du kunde väl skrivit klartext då. Oh nej. Jag tror tvärtom. Jag tror vitsen med beredskapen är just att det inte är klartext. Vi antar att du går i något gammalt kristet antikvariat och botaniserar i hyllorna och så hittar du en liten bok från 1700-talet om uppenbarelseboken. Och just då är det någon väldigt tyrann på gång. Jag kan inte hitta på något namn just nu, men August den store säger vi, så vet vi säkert att det är fel. Och bokens författare igenkänner antikrist i denne August den store. Och han lägger ut texten på längden och tvären och tycker att allt stämmer perfekt. Och nu är ju folk galnare än någonsin, skriver han, så nu måste den yttersta tiden vara nära. Och du står där 1989 blankt och ler världsvist och säger hoho, ja, en sån tokstolle. Han gick allt på en bra nit. Nej, så det gjorde han inte. Utan han läste in sin samtid i den här boken. Och vad ledde det till? Jo, till höjd beredskap. Det är det går ut på. Alla generationer, inte bara den sista, ska leva i höjd beredskap på Herrens återkomst. Vi kan läsa Petrus första brevs fjärde kapitel, vad det nu är för en vers, där det står att slutet på allting är nu nära. Ja, käre Petrus, säger vi, har gått 2000 år. Där högg ju alltid sten, apostel och allt. Nej, det var det han inte gjorde. Det är det går ut på. Alltså ska vi känna oss ganska oförhindrade att läsa in vår samtid i uppenbarelseboken om det så dröjer 10 000 år innan Herren kommer tillbaka. Därför att när vi gör det, då påverkas vi. Då är det mycket i våra liv som skalas bort. Då ställs vi fram så att säga i den position där Gud vill ha sin församling genom hela den tid som löper fram till dess han kommer tillbaka. Därför är boken skriven i ett sorts kryptisk text. Om antikrist får vi veta att han har ett speciellt tal, 666. Och oj vad det har grubblats på den där nuffran, eller hur? Och nu så hittar vi den på mjölkpaketen och tvålförpackningar och tandkrämstuber och allt. Ni vet de här IAN-koderna som ju har 3 stycken sexor som styrkod för att datorn ska kunna se att man har rensat över hela raddan av streck. Och så tycker man, kunde det inte stått ett födelsenummer istället? 480352-7893 eller någonting sånt. Då hade vi ju känt igen antikrist så fort han dyker upp. Ja, just det. Och tänk vad vi skulle sitta och jäsa innan det där födelsenumret blev av, va? Då skulle vi ju somna av hela bandet. Men nu är texten skriven så att alla får verkligen slå på stora hjärnan och det räcker ändå inte. Och vad leder det till? Jo, det leder till beredskap. Och det är det det går ut på. Det är jag helt övertygad om. Sen finns det en annan sak i uppenbarelseboken som också är väldigt viktig. Och det är detta att allt som står i uppenbarelseboken står också någon annanstans i Bibeln. Så att om du har en Bibel där det står en massa såna här referenser under verserna eller mellan verserna eller i någon marginal någonstans, så får du att göra. Du får massor av texter att slå upp. Profeterna i gamla testamentet och Moseböckerna och evangelierna, kors och tvärs, allting står. Det är väldigt lite av det som står i uppenbarelseboken som inte finns någon annanstans. Det är som en brännpunkt, en sammanfattning. Och jag skulle vilja säga så här, att i den mån du läser detektivromaner, jag vet inte om du sysslar med sånt, men allt är lovligt. Även om kanske inte allt är nyttigt, jag vet inte, det finns ju bra och dåliga saker där också. Nå, ingen vettig människa som ändå läser en deckare hoppar över sista kapitlet, eller hur? Därför att det är ju där allt får sin förklaring. Och det finurliga med uppenbarelseboken är att där samlas liksom alla trådarna ihop till en brännpunkt. Där kommer förklaringen på mycket av det som finns hos profeterna i evangelierna och som vi tycker är dunkelt och svårförståeligt. På ett sätt är ju Bibeln en detektivroman. Det finns ju en som har varit en mördare från begynnelsen. Så varför inte? Liknelsen kanske må tillåtas mig. Och därför kan vi icke förstå Uppenbarelseboken genom att läsa den utbruten ur resten av det bibliska sammanhanget. Utan riktigt begriplig blir den först när vi börjar göra oss mödan att slå upp alla texter som den syftar tillbaka på. Där får väldigt många, till exempel väldigt många termer, sin definition. Många ord vi möter i Uppenbarelseboken som man kan tänka, ja, vad står det här ordet för? Vad betyder den här meningen? Vad syftar detta på? Man slår upp ursprungstexten och får den kompletterande upplysning man behöver för att Uppenbarelseboken ska bli begriplig. Så om du har börjat det här nya året och tycker du att ja, jag har läst Bibeln många gånger, det finns inget mer att få ut ur den. Sätt igång och läs Uppenbarelseboken och slå upp alla texter som den hänvisar till. Det är inte gjort på en vecka. Det lovar jag. Du har en lång bibelstudieplan framför dig. Och du kanske får jobba ganska länge innan det börjar framträda ett mönster. Innan du kommer på så pass håll ifrån detaljerna att du ser tavlan och inte färgklickarna. Att du ser skogen och inte träden. Det är värt jobbet. Det är mycket intressant. Och jag ska försöka att något lite teckna vad jag tycker framträder när man på det sättet börjar att urskilja bakgrundsmaterialet. Vi ska därför lämna Uppenbarelseboken en liten stund och gå till Lukas 21 kapitel. Det är en av de texter i evangelierna där Jesus talar om tidens avslutning. Vi började läsa 25 versen och läser till och med 36. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosån. Jesus talar om att han ska komma tillbaka på samma sätt som han lämnade jorden, nämligen på en molnsky. Och i anslutning till det, eller i tiden före hans återkomst, så kommer en rad olika, till synes motstridiga saker att hända. Det kommer att bli en tid av ångest. Människor ska förgås av skräck eller av ångest, som det står i gamla översättningen. Och vi kanske kommer att uppleva en tid då man liksom nästan känner hur ångesten ständigt ansätter en. Ibland för att man vet vad det handlar om, ibland för att man inte vet vad det handlar om. Och ångest utan adresslapp är ju en mycket vanlig företeelse idag. Samtidigt verkar det på något sätt som att det också var en tid då Vi fick mycket att syssla med. Var på er vakt, säger Jesus. Mot vad då? Mot ångesten förstås, säger vi. Nej. Så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Ja, men omåttlighet sysslar vi inte med, och vi ägnar oss inte åt dryckenskap. Kanske lite grann av livets bekymmer. Låt oss ta de här orden i deras vidaste mening. Vi lever ju allihopa i en sorts kultur som präglas av måttlöshet. Mer och mer av allting. Kör du 90 på en väg där det står 90, så räknar med att alla kör om. Ingen orkar ligga bakom en sån väglus som du. Utan man måste ju vidare. Det måste hända något mer. En tid av väldig stress och av en konsumtion av hela livet. Vi lever i en hetsätarkultur. Vi hetsäter allt. De här tre begreppen, omåttlighet, dryckenskap och livets bekymmer, det handlar ju om att vi lever på en gång i två världar. En materiell värld och en andlig värld. Och det som händer i den materiella världen blir så överväldigande att vi riskerar att våra hjärtan fördunklas, våra sinnen fördunklas. Hela den andliga världen tenderar att blekna bort för oss. Var på er vakt, säger Jesus. Vi får så mycket med välståndet att göra att vi hinner liksom inte med att leva i den värld som vi lika mycket har hemortsrätt i som i den fysiska världen. Med allt vad det innebär, då vi liksom tycker att just gudskontakten bleknar och fördunklas för oss. Så på ett sätt talas det på något vis om välstånd och ett väldigt sysslande med denna jordens goda, och på ett annat sätt talas det om ångest. Nu är det så här med tidens avslutning att inget är så hemligt som klockslaget och datum. Jesus säger också att om den dagen vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, bara fadern vet om det, när det ska ske. Jag har tänkt så många gånger att det är ju lustigt att sonen inte får veta det. Att fadern har hemligheter för sonen. Det måste vara topphemliga grejer. För jag menar, sonen springer ju inte omkring och skvallrar. Det är ju märkvärdigt. Men det står så. Och då är det väl så. Så att det är naturligtvis en stor fallgrop det här när vi börjar syssla med eskatologi, som det heter på finspråk, läran om de yttersta tingen. Så är det en stor snubbeltråd att vi frestas att börja att försöka att göra en almanacka. Det är ingen idé. Det är dödfött, det står. Att det ska vi inte syssla med. Men sen finns det vissa tidsangivelser som antyder för oss när det börjar närma sig. Och där får vi här i 29:e versen. Se på fikonträdet och alla andra träd, står det. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. Vad är fikonträdet? Och vad är alla andra träd? Det är liknelse det här. Det är ett symbolspråk. Fikonträdet står för Israels folk. Du vet den här liknelsen som vi brukar läsa om på nyårsdagen, om en man som hade en vingård och mitt i vingården stod ett fikonträd. Och så bar fikonträdet ingen frukt, och så säger trädgårdsmästaren till han som äger trädgården att låt mig få gräva och görsla ett år till. Detta säger Jesus ett år innan han dör. Och han säger det om Israels folk. Ge mig ett år till så jag får försöka lite till med detta folk innan vi så att säga lägger av. Bara någon dag innan man tar honom till fånga så förbannar han ett fikonträd. Det var inte fikonens tid, det var på våren det här. Och många kristna undrar, visst hade Jesus dåliga kunskaper i biologi? Han som ändå har skapat allt, visste han inte att fikon mognar på hösten? Jo, men han har rätt att komma till sitt eget folk och söka frukt när som helst. Även om han från början vet att hans utkorade folk sist av alla ska omvända sig till honom. Det första ska bli det sista och det sista ska bli det första. Judarna kommer att i fullt antal omvända sig till Herren. Det står så i Romarbrevet 11. Det tackar vi för. I morse läste vi om att det ska bli en jord och en herd. Men när han inte finner frukt på fikonträdet så förbannar han det. Och fikonträdet är på en gång både han själv och Israel. Och det innebär att han blir tillfångatagen och Jerusalem blir förstört. Och judarna skingras ut över världens yta. Det står att fikonträdet förtorkade från roten och uppåt. Men roten finns kvar. Och ur Isais avhuggna stam ska ett rotskott skjuta upp. Jesaja 6 står det att den ska bli som en stubbe. Israels folk ska bli som en stubbe. Men den stubben ska vara helig säd. Och med allt detta syftar skriften på Herrens återsamlande av Israel till Israels land. När ni ser att fikonträdet står där på nytt, då vet ni att sommaren är nära. Fikonträdet och alla andra träd, står det. Flera gånger har det varit så sedan Herren började detta återsamlande att väckelse i den kristna kyrkan och händelser i Israel har gått parallellt med varandra. När återvandringen till landet Israel börjar i slutet på 1800-talet så kommer pingstväckelsen. När man återfår hela Jerusalem så har vi Jesusrörelsen här. Och jag tror att vi kommer att se mera av detta i framtiden. De här två tingen går parallellt med varandra. Fikonträdet och alla andra träd. Ty alla andra träd är vi det. Det är de hedna kristna. Då kan vi veta att sommaren är nära. Då råder höjd beredskap. 5 minuters marschberedskap som det brukar heta på militärt språk. Och vill du ha en bild av detta tidigare i Bibeln så har du den i påskalammsmåltiden i Egypten. Ni ska äta påskalammet stående med era länder omgjordade. Färdiga att gå direkt när signalen kommer. Det är beredskap. Färdiga till uppbrott. Inte allt för fastvuxna i Egypten. Färdiga att gå genom Röda havet. I riktning mot löftesland. Nu ger oss också Herren här en viktig kommentar. 28 versen. Därför vi läser ofta texten om den yttersta ting, de yttersta tingen. Och tycker att ja, det får man ju ännu mer ångest av än förut. Har man inte haft det jobbigt förut så får man det ju när man läser det här. Och så säger Jesus, nej det är inte meningen. När allt detta börjar ske, då ska ni lyfta era huvud. Räta på er, ty er befrielse närmar sig. Alltså finns det en avsikt ifrån Guds sida att vi i de eskatologiska texterna verkligen ska läsa in vår egen samtid. Och det ska höja vår beredskap. Det i sin tur ska öka vår förväntan på Herrens återkomst i positiv mening. Så att vi ser framåt med glädje. Det kan ju hända att mycket av det som människor idag upplever som en stängd framtid. Skogen dör, haven dör. Den ena krisen och katastrofen liksom tonar upp sig efter den andra. Och man liksom bara undrar vilket av alla miljöhot och krigshot och atombombshot och så vidare är det som egentligen kommer ta kål på oss till sist. Och det här är ju tankar som finns långt utanför kyrkans väggar, kanske nästan ännu mer där än hos oss. Det är då vi kan leva med en förväntan. En glädjeförväntan. Det här kommer inte som en överraskning för Gud. Utan istället så är allt under kontroll. Vi kan lätt tänka så här när de olika sakerna sker. Att jag, oj, 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 djävulen han är så stark. Och djävulen han härjar i våra skogar och i våra hav och överallt. Och det är sannolikt så. Men när vi tänker så tänker vi Gud har tappat kontrollen över det hela. Han har liksom inte grepp över det här längre. Ibland så får man till och med höra att vi ska hjälpa stackars Gud. Så att han liksom får tillbaka kontrollen över det här. Oh nej, det behövs inte. Det är ju egentligen mycket bättre att veta att allt detta är under Guds kontroll. Ty då är vi trygga. Då är framtiden inte stängd. Vi får lite svårt att förstå hur Gud kan välja att avsluta världshistorien på det här sättet. Vi tycker kanske att skulle vi sköta de här affärerna åt Gud så skulle vi göra världshistorien slut på ett helt annat sätt, eller hur? Ett sätt som var lättare att igenkänna som gott och allsmäktigt. Och därför så odlar vi lätt den här tanken att det hela har gått Gud ur händerna. Men det är mycket bättre att säga allt är i Guds hand. Därför att då är framtiden inte stängd. Då drabbas inte vi också av den ångest som går över världen. Utan då kan vi lyfta våra huvuden. Då kan vi ha en frimodighet. Vi kan visserligen säga jag begriper inte allt av det här. Men i nästa andetag kan vi säga jag behöver heller inte begripa det. Låt mig Herre begripa så mycket som du finner för gott idag. Och låt det bara få leda till en höjd beredskap. För det är det går ut på. Det här med att förstå Guds allmakt och godhet är inte så alldeles enkelt förstås. Ty som Herren säger till den rike ynglingen, varför kallar du mig god? Ingen är god utom fadern alena. Och vad betyder det? Jo, det betyder ju att vi måste ha ganska svårt att förstå vad godhet är. Eftersom vi inte är goda i oss själva. Ett lustigt dilemma. Hur ska den som är i sig själv är fallen och ond kunna riktigt på egen hand räkna ut hur en god Gud ska se ut? Det kan inte vara någon alldeles lätt uppgift. Vi saknar alltså egentligen de intellektuella förutsättningarna för att bena ut teodicéproblemet som det kallas. Herren hjälper oss en bit på vägen. Han löser inte hela mysteriet. Därför att nu vandrar vi i tro och inte i åskådning. Därför kommer man ofta till en punkt där man måste säga Herre, nu förstår jag inte längre. Men det jag inte förstår, det vill jag ändå tro sammanhänger med din godhet. När det nu talas om beredskap så vill jag få gå in lite grann på det och ställa frågan, vad är det vi ska vara beredda på? För några årtionden sen så mötte man ofta en omvändelse förkunnelse som brukade uttryckas i frågan: är du redo om Jesus kommer ikväll? Och den frågan kunde ibland framsägas med stort allvar och på ett sådant sätt att också gamla stadgade kristna blev nervösa. Och så undrar man: är jag riktigt redo? Är jag färdighelgad nu när Jesus kommer? Man ska ju vara utan fläck och skrynkla och det är väl inte jag. Men den dagen Jesus kommer, den tror jag inte är det stora problemet. Därför att då tar han över. Det sköter nog han. Har du en gång lämnat ditt liv i hans hand, så är du ju redo om Jesus skulle komma ikväll. Mer redo kan du inte bli. Vad är det vi ska vara beredda på för någonting? Jo, jag tror det är något helt annat, och det är nämligen antikrists ankomst, inte Jesu ankomst. Ty antikrist kommer att bli en lurig figur. Och det är stor risk att vi inte känner igen honom som den motståndare till Kristus som han kommer att vara. Andra Thessalonikerbrevet, andra kapitlet. Jag började läsa från början. När det gäller vår Herres Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Paulus inleder igen med lite nervlugnande undervisning. Det är inte meningen att den här undervisningen ska göra oss uppskrämda. Vi ska bara bli sakligt beredda och informerade. I Thessalonike hade det inträffat vad vi kan kalla för eskatologisk överhettning. Folk hade hållit på så länge och pratat om det här med Jesu återkomst och ankomst och så här, så att alla var så galna. Somliga hade slutat att jobba och satt liksom bara och väntade på Herrens återkomst. Och de måste han lite grann ta i örat och säga att den som inte vill arbeta ska inte heller äta, som det står i tredje kapitlet. Och så försöker han att istället ge, vad ska vi säga, lite sakliga hållpunkter om hur utvecklingen kommer att bli. Vi läser vidare. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram för en hans stund därin. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under, och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Laglöshetens människa heter han här. Antikrist talar Johannes om i sitt första brev. Vilddjuret eller odjuret kallas han i Uppenbarelseboken. Och det finns goda skäl att tro att det är en och samma person. Han kommer nu att uppväcka en rad oväntade reaktioner. Han är antikrist, det vill säga han är Jesu motståndare. Men när han dyker upp, då kommer avfallet att ske. Först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Vad är det för ett avfall? Jo, han kommer att sätta sig i Guds tempel. Han sitter inte i Buddhas tempel. Inte i Odens tempel. Inte i Brahmans tempel eller Vishnus tempel eller i det här gyllene templet i Amritsar som nu bevakas av stora polisstyrkor. Eller något annat hedniskt tempel. Han sätter sig i Guds tempel. Och det tror jag det. De andra templen har han ju redan. Ingen vet om det här är ett nyuppbyggt tempel i Jerusalem på den plats där Klippmoskén nu står. Eller om det här menas den kristna församlingen. Men vi kan vara alldeles lugna för att det här kommer att påverka oss. Vi kommer att vara speciell måltavla för hans övningar. Det kan ni vara övertygade om. Vad kommer att ske vidare? Han kommer att göra stora tecken under. Och då inträffade ett avfall. Därför att människorna dras till tecknen och undren mot bättre vetande. Man kommer att se hur antikrist gör stora tecken och under och utger sig för att ha gudomlig kapacitet. Och så tänker man, det är ju konstigt det där. Adam ville ju bli gud och det var ju inte så bra. Då gick det ju snett redan från början. Men ja, okej. Okay. Han gör så fina tecken och under. Vi ansluter oss till rörelsen här. Man hade inte kärlek till sanningen. Man gjorde något mot bättre vetande. För undrens och tecknen skulle avfölja man. Vi kanske måste räkna med att antikrist kommer att göra större tecken och under än den kristna församlingen i sluttiden. Alltså kan vi inte gå efter den här kommentaren att ja, men det funkar ju. Och jag har en vånda i mitt hjärta över att Guds folk är så lätta att dra på den här punkten. Jag minns ett ashram för några år sedan. Då vi hade redan ätit avskedsmåltiden. Alltså inte nattvarden utan den middag som vi åt efter avslutningsgudstjänst. Och så kommer det en kvinna fram till mig och så säger hon så här att du... Jag har haft svår värk i min kropp i många år och sen var det någon som rekommenderade mig att gå till en antroposofisk läkare och han utförde akupunktur och nu är jag frisk. Vad säger du om det? Ja, sa jag. Antingen så fanns det ingen kraft i hans nålar och då är det ju konstigt att du blir frisk. Eller också fanns det kraft i hans nålar. Och då måste vi genast fråga, vad var det för en kraft? Eftersom han som antroposof förnekar att Jesus är Kristus kommen i köttet. Ty det gör antroposoferna. De talar om Kristus och Kristus och Kristus, men aldrig om Jesus. Träffar du en antroposof som talar om Jesus så är han ingen äkta antroposof. Och det kan jag säga därför att jag av misstag satte mina barn i Waldorfskola. Så är det någon okkult gren jag känner till så är det antroposofin. Och det sa till henne. Då blev hon arg på mig och vände på klacken och gick. Och det här är ju vanligt. Därmed säger inte jag att jag vet allt om alla sorters akupunktur eller såna här som pillar under fötterna på folk för att de ska bli friska och så vidare. Det finns så mycket sånt här. Men jag känner mig djupt oroad av att så många säger att ja, men det funkade ju. Och jag kommer alltid med kommentarer, men älskade vän, vet du då vad det var för kraft som funkade? Ja, men det finns meridianer här och det finns krafter som går si och så. Ja, men vems kraft är det då? Om det är yin och yang, var kommer det ifrån? Och vi ser... på uppenbarelseboken nu så att säga i ett sorts fågelperspektiv. Så handlar de tre första kapitlen om sju församlingar i mindre Asien, de som tydligen Johannes på något sätt var biskop för. Och de liknas vid en ljusstake, en sjuarmad ljusstake. Och det är ju lite lustigt att just de sju församlingarna, som antagligen inte längre finns kvar någon enda av dem, för området är ju muslimskt idag, att de skulle liknas vid den sjuarmade ljusstaken. Man brukar utlägga det så här, att de här olika församlingarna också representerar olika fromhetstyper som kommer att inträffa i framtiden. Då kanske vi också förstår att Laodicea kanske till sist är kyrkohistoriens slutprodukt. Församlingen som säger jag är rik och ändå är så beslöjad för sina ögon att den inte ser att hon är fattig, ömkansvärd, blind och naken. När man kommit så långt så rullas nu perspektivet upp för Johannes. Nu ska du få se vad som kommer att ske, säger ängeln till honom. Och så kommer en serie, ska vi kalla det, miljökatastrofer. Och man kan tycka lite grann att vad har de där att göra? Jo, jag tror att de alla är till för att provocera fram laglöshetens människa. Att vi alla till sist ska bli eniga i vårt rop efter en världshärskare, en som ska lösa problemen. Det är så att säga Guds signal till att, ja, vi på olika sätt ska sluta bekämpa varandra, utan den här personen ska nu träda fram. Och till sist blir det då en uppgörelse mellan Kristus och antikrist, mellan himlen och världen, om du vill uttrycka det i andliga termer, mellan Jerusalem och Babylon, om du vill använda de orden. Vi kan ju bläddra till 13 kapitlet. Och först läsa vers 1-4. Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor, och på sina huvuden hediska namn. Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns, och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sa: vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Nu är det ju så här att både draken och odjuret är produkter av lögnens rike. Så jag tror inte vi ska läsa den här texten och tro att alla på hela jorden blir satanister. Utan odjuret kommer säkert inte att se ut som ett odjur om man inte ser på honom med andligen öppnade ögon. Alla kommer ju att beundra honom, och han kommer att tala mycket högstämt om Gud. Det är bara det att han kommer inte att förkunna att Kristus har frälst oss genom att lida till köttet. Därför det är igenkänningstecknet på antikrist. Vi kan göra en parentes och titta i 1 Johannes 4. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Att han är Kristus kommen i köttet, som det står i gamla översättningen. att han inte bara är en vanlig människa i vilken något sorts mystiskt Kristusväsen har tagit sin boning, utan att han är sann människa tillika med sann Gud. Och att han frälste oss genom att lida till köttet. Det kommer inte antikrist att göra någon affär av, det kan ni vara övertygade om. Men han kommer att tala ljuvligt vackert om Gud. Och där är det egentligen menar denna tidsålders Gud. Och alla kommer att tillbe honom. Åh, han är ju en problemknäckare av stora mått. Och här har det ju regnat vredeskålar och allt möjligt i länder. Och det är väl djävulen som är i farten, kan vi tro, kommer vi att säga. Och så kommer vi kanske att stämma in i kören som beundrar antikrist. Och säga, detta är Guds smorderepresentant idag. Det är väldigt smörjus över honom. Se upp. Det blir en lurig tid det här. Det är detta det går ut på. Låt ingen lura er på något vis, läste vi nyss i andra Thessalonikerbrevet 2. Och det är den beredskapen vi måste ha. Det är inget märkvärdigt att ha beredskap inför den dag då Jesus kommer. Han är sanningen, han är ljuset, han är den frälsande kraften. Vi kommer att bli honom lika, ty då får vi se honom sådan han är, skriver Johannes i sitt andra brev, första brevs tredje kapitel. Det är inte den dagen som kräver skärpt beredskap. Det är dagarna innan, åren innan. Det står också om odjuret här att ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Har du sett det? Han var död, men se, han lever. Ja, se, det kommer du säga som antikrist. Och många kommer att tänka att ja, men det är nog Jesus det här i alla fall. Han har ju varit död, men han lever. Och gång på gång varnar Jesus i evangelierna. Om man säger att jag är i öknen, så gå inte dit. Om man säger att jag är där, så gå inte dit. Du är så som blixten som ljungar från ena horisonten till den andra. Så ska det vara på människosonens dag. Många kommer att dyka upp och säga, det är jag. Det vill säga, många kommer att ställa sig fram och säga, jag är. Gå inte dit. De kommer att ha en kapacitet till att övertyga och övertala och hjärntvätta. Så kommer att skapa så mycket förvirring att det inte är säkert att du tål att sitta där och lyssna. Gå inte dit. Vänta till den dag då det kommer en blixt från ena horisonten till den andra. Då är det inga större problem. Han var död, men se, han lever. Han kommer att ha en vapendragare, antikrist. Det står ju i 13 kapitlet om de två odjuren. 11 versen. Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden. Och det hade två horn som liknade ett lams, och det talade som en drake. Där har vi det igen. Och ja, allt ser ut som om det hörde till fårens gebit det här. Det är bara det att innehållet i det man säger bär ett annat vittnesbörd. Det gäller att lyssna på raderna och mellan raderna. Det gäller att vara utrustad med förmågan att bedöma andarna. Att ta vara på varningssignaler i det inre. Om allt ser fint ut och man känner ett våldsamt nej i det inre. Gå inte dit. Vi måste ha den beredskap. Okej. Det utövade första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret vars dödliga sår hade läkts. Och det gör stora tecken. Det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Det var ju det Elia gjorde en gång i världen. Och det förför jordens invånare med det tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som fått svärdshugget men kommit till liv igen. Och det fick rätt att ge levande ande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Det är du. Det står om Gud när han skapade människan att han gjorde först en varelse av stoft från jorden, ungefär inom min storlek. Och sedan inblåste han livsande i den här materiaklumpens näsa. Och så blev det du och jag. Det där kommer odjurets vapendragare att göra. Han som senare kallas för den falske profeten i Uppenbarelsebok. Han kommer att kunna konsten att skapa liv. Det här handlar inte om en dator. Det handlar inte om en robot bara. Utan det handlar om att göra en gestalt av materia och sedan förvandla den från enbart materia till någonting som lever. Det blir inte Guds ande. Men det blir tydligen förmågan till sist att kliva över den osynliga gränsen mellan död materia och levande varelse. Och du vet, det är helt i linje med skapelseberättelsen, till Adam ville bli som Gud. Och Gud kan sånt, men inte vi. Och vi kommer naturligtvis aldrig gå upp i våra forskningslaboratorier, för vi också kan det här. Är det kunskapens träd så är det. Kanske inte så hemskt långt kvar tills vi kan. Idag klarar vi det inte. Jag skulle bli överraskad om Jesus kom ikväll, det måste jag ju säga. För nu går inte detta. Men jag har för mig så här, att den dag som okkultisterna och vetenskapsmännen slår sina påsar ihop på allvar, då kommer det att bli möjligt. New Age tror jag är ett litet gryningsljus eller skymningsljus, eller vad vi ska kalla det, i den riktningen. Det är ännu så länge så att okkultisterna flörtar med vetenskapsmännen, men vänta tills vetenskapsmännen börjar flörta med okkultisterna. Då kan det här gå ganska kvickt. Jag skulle inte bli överraskad om jag fick uppleva det i min livstid. Och jag har ändå rätt snart ett halvsekel på nacken. Låt ingen lura er på något vis. Vi ska inte bli skrämda av det här. Vi måste acceptera att vi inte till fullo förstår, och än mindre till fullo hinner gå igenom under de här dagarna, varför Gud väljer att låta historien avslutas på det här sättet. Jag ska återkomma i senare bibelstudier. Vi ska fortsätta med detta. Så bli inte oroad. Bli inte förfärad. Men vi måste förstå att Herren vill höja vår beredskap. I somras använde jag min semester till att läsa Uppenbarelseboken. Och till sist så klarnade det för mig, det här lite avståndsperspektivet, och jag såg att egentligen så är ju bokens budskap detta, att Gud gör sådant som vi förknippar med djävulen, och djävulen gör sådant som vi förknippar med Gud. Och så tänkte jag så här, tänk om nu det här skulle inträffa i år, vad skulle hända då? Och då såg jag för mitt inres öga liksom en syn. Hur somliga gick med stora fredsplakat för att hjälpa Gud. Och i själva verket hjälpte man inte Gud. Och i en annan vrå så stod en massa kristna och ropade och stampade och tog auktoritet över det man trodde var djävulen. Och så var det Gud. Och då tänkte jag, gode Gud, vi är inte beredda. Vi är inte redo. Vi har inte förstått den tid som ligger framför oss och som kanske är kortare än vi anar. Gode Gud, gör oss beredda. Därför att när vi får den beredskapen lyfts mycket av, vad ska vi säga, tidens födslovånda av oss. Då kan vi lyfta våra huvuden, då kan vi räta på oss. Behöver vi inte sugas med i den ångest som kommer att gå över hela skapelsen. Låt oss be tillsammans. Far i himmelen, av barns och spenabarns mun har du berett en makt till att nedslå fienden och den hämndgirige. Och vi får vara inför dig som barn. Barn som inte alltid förstår vad pappa gör och hur pappa tänker. Men som kan lägga sin lilla hand i pappas stora hand och säga att du är min trygghet. Jag hör till dig. Nu finns det vissa saker i allt det här som du vill säga oss, Herre. Och det är att vi kanske måste få våra ögon öppnade för den beredskap du vill ingjuta i din församling inför slutperioden. Ty om det så är att Laodicea är kyrkohistoriens slutprodukt och att vi mycket känner igen oss där, då måste vi ju göra som du säger, komma till dig för att få ögonsalva. Så att våra ögon blir öppnade. Så att vi inte tror att vi är rika när vi är fattiga, ömkansvärda, blinda och nakna. Men du står ju hela tiden vid dörren och knackar, Herre. Det är lite kusligt att tänka att du står utanför och inte mitt inne i. Men du står där i alla fall. Och vi vill på allt sätt öppna dörren för dig och ta emot dig, Herre. Kom och tala till oss. Kom och handla med oss. Kom och styrk oss inför framtiden. Ty det behöver vi, Herre. Fikonträdet knoppas redan. Längre dröjer innan det börjar blomma, det vet vi inte. Men vi vet av ditt ord att det ska börja blomstra när alla folk slår sig samman för att angripa det folket. Och det kan ju komma ganska snart. Låt din ande vara över oss och med oss, Herre. Så att vi kan lyfta våra huvuden.